En burrito innehåller bönor och salsa verde, är det så? Och lite vitkål. Ja. Och lite ris. Ja, men det är bra. Det är bra. Säg
ja, men det blir bra. Jag tar också en burrito.
Ska du också ha en sån?
Jag kör så du ryker.
Ja. Och sedan så vill vi dricka vitt vin. Vad har du något trevligt där då? Tamayosha, romanerska.
Snygg flaska.
Ja, men har du sagt... Men å andra sidan så ser jag ju nu här att du har Chablis. Ja.
Ja,
det folk blir så glada när man säger det.
Alla blir liksom
Chablis, utropstecken, frågetecken.
Man behöver bara säga Chablis så blir alla glada. Ja, ja, Gunny, känner du dig trygg?
Ja, jag är klar och trygg.
Jag heter Martina Montelius och det här är Gunilla Brodrej. Och vi, Gunilla, jobbar på Expressen. Jag skriver i Expressen, kultur.
Ja.
Och så håller vi på med kultur.
Ja, och det här är avsnitt 80... ja, 86 faktiskt. Mm. Avsnitt 86, ja.
Mm.
Ja. Ja,
Martina,
men vi heter Lunch med Montelius, det heter det bara.
Ja, ja, det är jag som är Montelius då.
Ja, vad heter du då?
Eja. Eja, vad fint.
Eja.
Jag kvitto vill du ha, Gunilla. Du vill ha kvitto.
Ja, det vill jag.
Det är jätteviktigt.
Men jag är så starstruck här.
Eja. Vi är på Reimersholme, förstår ni. Det här är ett hotell också. Det heter Hotell Reimersholme.
Vi kan ta ett rum sen.
Ja, det kan vi göra.
Skål och välkommen till Reimersholme.
Välkommen, välkommen.
Vad kan vi, vad har vi på Reimersholme?
Jag bodde ju under en stor del av mitt liv mycket nära Reimersholme. Nämligen i Drakenbergsområdet vid Tantolunden. En kort promenad längs Bergsons strand härifrån.
Ja.
Så Reimersholme hörde till mina promenadstråk. Och på Långholmen precis här intill hade min bästa vän Lelle en kolonilott.
Ah.
Som jag brukade gå till. Ibland gick jag dit bara på vinst och förlust i hopp om att han skulle vara där.
Ja.
Vilket han ganska ofta var.
Ja.
Då fick jag gå in och flamsa med honom. Sen hade jag en klasskamrat som bodde på Reimersholme. Han hade ett väldigt sorgligt öde. Han bodde här med sin mamma och sin mormor. Och alla tre hade överbett. Och den där mamman och mormorn hade ett väldigt konstigt förhållande till varandra. Alltså mamman hade liksom fött
alla
barn.
Alla tre hade överbett.
Ja!
Det var det första du hade liksom i listan, på listan av minnen. Det var det måste ha varit väldigt framträdande då.
Oerhört. Alltså det var som såna här bovisir. Ja. Hur nu det är. Och nej, men mamman hade uppenbarligen, alltså antingen hade hon fått barn och aldrig flyttat hemifrån, eller så hade hon flyttat hem igen till mamma med sin pojke. Och det var lite synd för att de där två, mamman och mormorn, de smög omkring utanför skolgården ibland för att kolla att allt gick rätt till liksom.
Mm.
Att ingen var dum mot den där pojken.
På grund av överbettet kanske.
Jag vet inte om det var därför.
Jo, men alltså de visste ju vad det innebar. Hellre stå där och se det liksom än att spela upp hela den filmen inom sig.
Att han skulle bli kallad för bovisir.
Ja.
Så. Men tyvärr så var ju det lite kontraproduktivt. Alltså det är inte så bra.
Nej, det är inte bra.
När man går i mellanstadiet. Att ens mamma och ens mormor går omkring med överbett.
Nej. Det är inte bra. Vid vissa tillfällen så ska man verkligen hålla en låg profil som förälder.
Ja. Men de förstod inte det riktigt.
Nej.
Så det är ett annat kärt minne jag har som är relaterat till Reimersholm.
Ja. Jag har faktiskt ett minne från Reimersholme och det är att jag har varit hemma hos Amina Al-Fakir.
Åh!
Ja! en av de förtjusande syskonen i den mycket begåvade familjen, ja, alltså, Al-Fakir. Jag pratat om dem förut, men nu, ja, det var på den tiden som hon var gift med Gregor Bergman. Mm. Ja, pianist och även en av grundarna av ensemblen Operaimprovisatörerna.
Oh.
Som man kunde gå och se. Som alltså improviserade fram små opera scener utifrån, ja, på det här klassiska sättet. Säg ett ämne.
Alltså ni hör ju,
skrika.
Ni, ja, hör ju bara på namnet.
Ja, ja.
Tänker improviserad opera.
Ja, en del kan ju bara, en del kanske kräks faktiskt när de hör.
Jag tycker det låter jätteroligt.
Du tycker det? Ja.
Det, men det var säkert, det måste ha varit fluktuerande liksom kvalitet på det hela.
Ja visst, ja visst. Men det var ju, för det mesta var det ju, nej, jag tycker för det mesta var det väldigt bra och virtuost och roligt och sådär.
Ja, när
improvisation,
det
är ju underbart. Det har vi pratat om tidigare i den här
podden. Jag älskar improvisation.
Men då, jo, då bodde de i en, alltså det ju, finns ju så trevliga lägenheter och så är det liksom vattkanalen utanför dörren och ja, där var jag på den tiden när jag svärmade för den här familjen och gjorde lite intervjuer med dem och så vidare.
Det är ju lätt hänt att man svärmar för dem.
Ja, det är väldigt länge sedan nu. Åren går.
Jag kom på nu att jag hade, för jag tänkte säga att jag aldrig har varit inne i en sån där trevlig lägenhet på Reimersholmen, men jag har faktiskt det.
Mm.
Därför att jag hade ett one night stand på Reimersholmen när jag var cirka 25 år eller något.
Hoppla hoppla.
Mm. Det var en krullig man. Han hade krulligt gult hår som stod rakt upp. Ja. Och det var på den tiden när jag stundom frekventerade restaurang Kvarnen vid Medborgarplatsen.
Ja.
Ett vattenhål för många. Ja, men personer som jag själv, ungdomar som arbetade i kultursvängen. Det var ganska många, det var ganska många skådespelare som gick dit också när Pelikan hade stängt och så.
Ja. Välkommen till podden där vi reser ett monument över Stockholm.
Ja! Kalas Stockholm. Och då någon kväll när jag stod där och kalasade,
ja,
då så kom den där krullhåriga mannen fram till mig och visste vem jag var av någon anledning och sa att han kände en av mina halvbröder.
Mm, det är också en raggningsreplik.
Ja, det var jättekonstigt. Men sen var det ännu konstigare. För sen, det är ju ändå en liten bit från Medborgarplatsen till Reimersholmen, där han alltså bodde då.
Ja, det är det ju verkligen. Det är inte precis. Det är ju andra ändan av Södermalm.
Ja, det är det. Men, och han skulle då fussa mig hem till sig på sin cykel. Och så övertalade han mig att jag skulle stå på pakethållaren.
Mm.
Han sa, du kan stå även på pakethållaren. Och jag sa, vadå, jag kan inte stå. Vadå,
om han bad dig att stå på pakethållaren, vad skulle inte då kunna hända?
Nej, det var ju, det där var ju ganska bra. Det var ju lite dirty dancing. Det var ju lite, ja, sådär vinden i håret.
Exakt.
Och jag hade ju ändå fått i mig några glas vin.
Mm.
Det var ju liksom mitt i natt. Det var ju antagligen var det när kvarnen stängde.
Ja.
Så jag var väl inte helt nykter. Men jag stod på hans pakethållare från Medborgarplatsen till Reimersholme.
Mm.
Stod rakt upp och ner och han cyklade. Det hände ingen olycka.
Nej.
Det var ju farligt, jag förstår ju det.
Det var jättefarligt.
Men det gick jättebra. Jag bara stod där i lugn och ro.
Saker man gör när man har tagit ett par glas och är ung.
Ja,
ja.
Och sen hade vi något samlag som var helt forgettable liksom.
Ja.
Det var inget särskilt med det.
Nej.
Och sen så nästa,
nej, cykelturen var,
det var det som var grej.
Det var, ja. Jag tänkte kanske att han hade andra intressanta förslag.
Ja, att han hade fler såna här oväntade idéer om hur man kunde positionera sig och sådär. Ja. Nej, nej. Alltihopa liksom fullständigt run of the mill.
Ja.
Men det är lite så det man får räkna med också i såna här sammanhang.
Finns ju ingen möjlighet för mig att kolla upp det här nu, Martina.
Men hur då kolla upp? Alltså, som att det inte skulle vara...
ja, eller, ja, att det plötsligt bara dyker upp en sån här liten en sagofigur med gult krulligt hår på Reimersholmen där vi råkar.
Han kanske faktiskt fortfarande kanske bor här. Jag tror, ja, det att det håret kanske har grånat.
Men jag måste ju bara tro på ditt ord.
Men det är väl inte så osannolikt. Vad är mest osannolikt? Att jag skulle någonsin ha haft ett one night stand?
Nej, nej, nej. Nej, men, nej.
Du kan bo en person med krulligt hår på Reimersholm.
Nej, kanske inte.
Eller att, ja men det är väl det här med pakethållaren som är...
Kanske att det är. Men det,
men det är konstigt att det gick så bra.
Det adderade ju någonting till den här berättelsen som...
Ja men, jag vet inte, vi kanske kan testa sen. Gunilla kom hit med cykeln. Vi kanske kan testa om jag kan stå på din pakethållare.
Ja, det kan vi göra.
Nu har jag ju blivit 20 år äldre sedan dess.
Ja, men det, kanske det var bara ett där. Jag tänkte faktiskt på det där. Det där med ålder.
Ja.
Tänkte jag på. Som en faktor här.
Hur är vi gamla?
Jag börjar tro det faktiskt. För att, vet du varför jag tänkte på det?
Nej.
Därför att jag såg en dokumentär på SVT Play.
Mm.
Edit. Om Yahya Hassan.
Ja.
Yahya Hassan.
Han fick inte bli gammal.
Han fick inte bli gammal. Han dog ju i år. I våras, i april.
I april, just.
Och han föddes alltså 1995. Mm. Den här unga, ni vet, dansk-palestinska diktaren. Som liksom som skrev av två stycken... diktsamlingar. Det första heter Yahya Hassan och andra heter Yahya Hassan 2. Ja, nu kom.
Åh, tack. Gud.
Gjorde du?
Ja,
vi hörde. Nej, vi hörde inte. Tack snälla.
Ja.
Åh, vad härligt. Nej, men åh. Har du läst det, Hassan?
Ja.
Han... Du har det?
Ja.
Ja.
Jag läste Yahya Hassan redan då när han slog igenom. Han slog ju igenom något oerhört mycket på grund av att han var så extremt kontroversiell. Han skrev ju väldigt mycket med versaler.
Uh-huh.
Skrek om sin uppväxt och sitt liv i förorten.
Det var så vi tolkade det, som att han skrek.
Men det kanske han inte gjorde.
Det kanske. Det är för att vi är gamla, för att vi inte förstår. Nej, det var tydligen så att han ville bara skriva med versaler, för han tyckte det blev bra.
Han menade inte, vi tror att versaler betyder att man skriker. Du ser, jag är gammal.
Inte bara du, det här delar du, den här upplevelsen delar du kanske med hälften av alla läsarna. Men han sa i en intervju att det är inte så. Jag är inte arg och skriker.
Han bara tycker att
jag vill skriva, du ser bra ut, jag vill det. Tänker man ju.
Ja.
Men man kan ju ändå få upplevelsen, din upplevelse är väl din. Det kan väl få vara att han skriker.
Ja, gud ja. Men det är ju intressant att han inte menade det så.
Ja. Ja, förlåt. Men du kom av dig. Fortsätt.
Nej, men han har ju blivit kontroversiell både för att han både har kritiserat till exempel liksom rasismen i det danska samhället och sådär. Och islam. Och skrivit så mycket om att hans pappa misshandlade honom.
Ja.
Så fruktansvärt.
Ja.
Och vissa har på något sätt ansett att Yahya Hassan var en femtekolonnare för att han inte för att han inte skrev ur lite färre perspektiv. Han borde ha liksom försvarat sina egna, menar en del, och att han på något sätt gav bränsle åt människor som har fördomar mot muslimer, mot invandrare överhuvudtaget i Danmark och sådär.
Vilket det gjorde han ju tydligen. Men som man sa i någon intervju jag hörde, att liksom, det är som när man går och köper en ost liksom. Alltså man köper mina dikter. Man kan ju inte veta vad folk ska göra med den där osten. Om man ska lägga den på en pizza eller äta den tillsammans med några vindruvor. Alltså nej. Nej.
Och det gäller ju alla författare.
Ja.
Det är klart att han inte kan.
Det är ju också.
Men det är klart att Yahya Hassan inte kunde liksom. Det är omöjligt att vara författare och vara tvungen att vara det i egenskap av medlem av ett kollektiv. Och sen också förhålla sig då till olika åsikter som finns om det här tänkta kollektivet.
Nej, han bara säger, det här är fakta. Det här är fakta.
Ja.
Det här hände. Han skrev om sin pappa. Hans pappa var ett svin liksom.
Fruktansvärt. Ja, det är ju liksom inte lite misshandel.
Men det betyder ju absolut, det betyder ju naturligtvis inte att alla muslimer är såna. Men i viss somligas perception blir det så.
Ja, Men i somligas perception blir det säkert så att om jag skulle begå ett yxmord, så skulle väl någon skulle säga: det är typiskt de här vänsterkärringarna.
Ja, just det. Ja.
De blir ju modiska efter ett tag.
Ja, just. Exakt.
Så att,
ja.
Men det där programmet i alla fall.
Ja, det är liksom en halvtimmes dokumentär.
Mm.
Och som är, den är nog riktad till unga människor egentligen. Mm. Alltså för att, men den var väldigt bra, tycker jag. Man fick även, det var en intervju med Martin Krasnik, som den här danska journalisten som han som bjöd in honom till det här tv-programmet som han hade, som typ där danska agenda ungefär, va? Mm. Och gjorde en intervju med honom när han var, alltså knappt, han hade inte slagit igenom ens. Han är med och intervjuad någon rappare som jag inte kommer ihåg namnet, och så är det ju då lite klipp med honom.
Och så ber jag honom om att läsa ett dikt. Och så är det ju, han säger några väldigt kontroversiella ting om, för det står där i diktet, om islam och Allah och all hans budbringare.
Nej, du hade en social arv, nu du har två i den här land, hvor øl er billigere end vand. Mig, jeg klør min venstre balle med højre hånd, og pisser nærmest i bukserne af nydelse. Mig, jeg pisser på Allah og på hans sendebud, og på hans alle mulige udulige disciple.
Nej, men jeg bare slogs af, at grabben er exakt lika gammel som min son.
Mm.
Och det handlar ju om att jag har blivit gammal. Men det handlar ju också om att han var ung förstås. Men också att jag... Alltså, jag, förstår du?
Mm.
Jag kan inte... För mig är det så här... För mig var det en sån chock, liksom. Nej, men det där är ju ett litet barn.
Ja. Exakt.
Men det kan inte jag säga i alla rum. Jag kan säga till dig, men i visst somliga rum är det bara, ja, men okej, det är inget konstigt att han kunde vara din son, därför att du har ju blivit, du är snart 60.
Ja.
Det är alltid i sin ordning, så att säga.
Men hur tänker du om att du snart är 60?
Jag tycker, jag försöker inte ens tänka på det, liksom.
Eller så hur, det är något hur? Obehagligt med det?
Ja, det är väldigt... Alltså min pappa dog ju när han var så gammal. Och han dog ju ung, så att säga. Nej, men det är väl ingen fara att bli 60 egentligen. Alltså, det är ju bara,
vad betyder det egentligen?
Det betyder ingenting. Jag kommer ju bara fortsätta som... Allt kommer fortsätta som vanligt. Om inte någon jävla tjomme på Folkhälsomyndigheten säger att jag tillhör någon riskgrupp. Då kan man nog bli lite... Ja. Alltså att man är i en viss ålder. Det är jättejobbigt för de här som är... 72 nu, som plötsligt liksom är, har fått en stämpel i pannan.
Jag känner ju ganska många sådana.
Du gör det, ja.
Men jag känner ganska många 70-plussare.
Ja.
Som inte lever alls så som man föreställer sig enligt gamla idéer att en 70-plussare ska leva. Utan de liksom kajkar omkring och reser och håller på och jobbar. Det är ganska mycket teatermänniskor som inte har överhuvudtaget reflekterat över att man skulle pensionera sig när man är
nej,
vad ska man leva då för om man inte fortsätter som skådespelare liksom? De närmaste sådana vännerna är ju döda nu tyvärr båda två, Basha Friedman och Johannes Brost.
Ja.
Basha blev ju 70, hon hann precis fylla 70.
Ja.
Johannes blev 71.
Ja. Vad tyckte de om att bli,
ja, men jag kommer ihåg 70, när Johannes fyllde 70. När han skulle fylla 70. Då var han på Brunnsgatan. Han var liksom... Det var väl den sista föreställningen han gjorde där. Som var en Harold Pinter-pjäs som han gjorde tillsammans med Görel Krona.
Ja.
Då pratade vi... Ibland, vi pratade ju om allt möjligt. Men ibland så sa liksom Elvira och jag så här... Men gud, Johannes, du fyller 70 snart. Vad ska vi göra när du fyller 70? Och då, nej, sluta. Jag vill absolut inte prata om det.
Nej.
Den där siffran. Det var inte, han kunde nog absolut inte identifiera sig med alla konnotationer som den siffran har.
Nej.
Och det kunde inte vi här. Han var ju inte så. Och inte Basha, hur det nu är en 70-åring ska vara.
Nej, just det.
Men det fanns ingenting... av liksom livets middagshöjd och nu ska jag bara ta det lugnt och sitta i en gungstol. Ja. Det är väl det. Mm. När man inte har någon som helst längtan efter det. Mm. Att liksom på något sätt fasa ut sig själv och sitt liv, eller att inte längre tänka sig att
vissa som har den läggningen tror jag också kan ta chansen nu.
Mm.
Och liksom säga, ja, men jag är äldre. Därför, så då kan inte jag vara med på det och det och det och det och det. Det finns också.
Och de kanske alltså, känner sig pressade.
Ja, just det. Det är inte skönt att få luta sig tillbaka.
Mm.
Och jag måste bara säga en sak.
Mm.
Det här var så gott.
Ja, det var helt fantastiskt.
Eller hur, Martina?
Det var helt fantastiskt. Det var så jävla gott.
Den här liksom burritos eller vad det är liksom som en alltså tunnbrödrulle blaha blaha gå och göm dig.
Mm.
Det här är ju
nej, fantastiskt.
Det är jättegott. Och sen är det de här goda pommes frites med någon härlig gegga på.
Mm. Ja, det är paradisiskt.
Så att jag tänkte att jag skulle fira det med att beställa 2 glas till vin.
Gör det. Gör det.
Så fortsätter vi om en stund.
Mm.
Kim kan spela lite reklam.
Spela lite reklam, Kim.
Down by the old mill stream where I first met.
Nej, men jag fyllde ju 45 häromdagen.
Ja.
Mm. 45!
Hur kändes det då?
Nej, men
det
45!
Ja.
Jag har alltid sett framför mig liksom... Men det kanske bara är min bekantskapskrets som är så. Men alla som jag känner... Jag känner ju mest folk som är äldre än jag.
Ja.
Och de... De lever liksom inte upp till några sådana där normer för hur man ska vara i olika åldrar. Så att då blir det liksom inte... Det blir jag... En av mina bästa vänner är ju Kalle Westerdahl. Jag tror att han är... Som är skådespelare. Jag tror att han är... Han fyller 54 nu snart.
Mm.
Och han är ju fortfarande liksom... Men går omkring där i sina kortbyxor och sin t-shirt. Och flamsar och...
Ja.
Frilansar som skådespelare och man vet inte
Dorian
riktigt.
Dorian Gray.
Dorian Gray, men det är jättemånga Dorian Grays omkring mig.
Ja.
Men jag har alltid tänkt mig liksom en 45-åring. Det ska vara en kvinna som har liksom nej men på något sätt ett stort vidsträckt venusberg.
Mm.
Och tunga skinkor.
Oj.
Och liksom jeans som omger allt det där. Och sen så någon liksom spräcklig blus högst upp.
Ja.
Och ett par tillhörande tunga, ådriga bröst. Och sen så
det
ett lite oregelbundet ansikte. Och ett glatt leende som liksom inte längre bryr sig om en massa lappri.
Det är Boel Marjåker du
beskriver. Ja, det är Boel Marjåker.
Det är det.
Och så tänker jag mig att en 45-åring ska liksom inte vara... Den ska ha mycket mindre ångest än jag har.
Aha, du menar så.
Den ska vara lite mer sådär att nu så...
Nu
går vi och...
Nu.
Den är en sån där som går och plockar 7 sorters blommor på midsommarafton på riktigt liksom.
Aha.
Och är med i en bokcirkel kanske. Och...
Ja.
Nej men allt är inte så jävla... Jag är fortfarande... Jag tillmäter fortfarande allting så stor betydelse.
Mm,
Det kanske är det.
Mm. Mm.
Jag tillmäter allting så stor... Allting är så laddat för mig fortfarande. Mm. Jag har inte laddat ur livet. Det har inte blivit vardag. Ibland ser jag framför mig att jag går omkring i en tvärrandig tröja och har just köpt en förpackning mildost. Och så säger jag, jaha, idag är det en sån där alldeles underbar vanlig dag.
Nej.
Är det en sån där... Vanlig dag. Och idag, oj det är lite regn och rusk ute. Nej men, och att jag då har slutat liksom reflektera över olika saker så mycket.
Nej,
och att jag mer är förankrad i mig själv och är trygg med min mildost.
Vill du dit verkligen?
Jag vet inte. Jag vet inte om det är så eftersträvans eller om det där ens finns. Det där kanske inte finns på
livet. Jo, men det är kanske är det där när man har blivit lite proppmätt på livet.
Exakt, proppmätt. Mm. Nej, det finns inte.
Man slutar ta in. Slutar ja, lite ja. Så här. Nej men stopp, nu är det stängt.
Ja, nu har jag stängt butiken. Mm.
Men jag tror att det är en överhängande fara.
Tror du det?
Ja, det är det. Inte för din del.
Nej,
men
jag tror
att alla ska vara lite uppmärksamma mot det. Att man säger så här, att man, när man slutar att vilja, ja men hit men inte längre. Nu är det fullt på lagret på något vis. Kanske att, förlåt alla barnlösa, men kanske att det hjälper att ha barn.
Mm.
Därför att det blir ändå någon slags naturlig påfyllning hela tiden. Men är de ute? Är liksom den nästa generation på avstånd från livet, så är det nog lätt att man liksom stelnar.
Men...
Eller barn, eller skådespelare. Det kan nog också funka. Ja. Konst.
Att man, det kan också då funka. Måste man ju skapa någonting. Det kan man ju inte göra utan att ställa sig en fråga.
Nej.
Men
det funkar också.
Men det svåra med det där är ju, alltså, hur skulle man kunna, alltså, hur kan man egentligen bli proppmätt när man konfronteras med döden? För det är ju, alltså, det är ju ändå det som framförallt händer när man fyller år.
Mm.
När man är liksom i vår ålder, det är ju ändå att man kommer närmare döden.
Ja, det får man säga.
Även om den kanske inte är så där akut. Om man leker att du och jag liksom kommer att ha tur och leva en sorts normal livslängd.
Mm.
Så det är inte som att det står på att det redan nu brinner i knutarna för att välja kista. Det är inte riktigt så det är.
Nej.
Men
det är en faktor.
Ja, det är skillnad från när man växer upp och får bli vuxen och sådär.
Mm.
Så att jag har nog för mycket dödsskräck också för att liksom...
Ja, det har jag med.
Det är jätteobehagligt.
Ja, det är hemskt.
Jag har verkligen tänkt på det. Alltså att man kan gå omkring... Jag försöker härma andra människor som jag tycker ser ut som om de går omkring och överhuvudtaget inte är medvetna om att de kan dö när som helst. Att de kan liksom, vi går omkring, vi fäster oss så mycket vid livet, vi fäster oss så mycket vid människor, framförallt våra barn då såklart, och vid olika aspekter av livet som vi älskar, och vid bara själva känslan av att vara vid liv. Och vi vänjer oss vid oss själva att få vara Gunilla Brodrej och Martina Montelius. Och sen så när som helst så kan allt det där bara slitas ur händerna på henne, så är man borta. Hur i helvete klarar någon av att leva överhuvudtaget? Och ett förhållningssätt kanske är att liksom dåsa ihop lite. Men om man inte klarar det... Och då blir det ju det där, och det är inte så enkelt tycker jag, som att, för att det naturliga kanske vore att liksom bli Kai Pollak på något sätt och börja välja glädje varje dag och blåsa såpbubblor och kanske börja varje morgon med att tacka för livet. Men om man inte är en sån person, jag tror att jag bara skulle få ångest av det också och börja tänka att jaha, hur förvaltar jag den här dagen, nu under min stund på jorden.
Ja.
Tänk om man bara vill dega hela dagen. Tänk om man vill förslösa den dagen, liksom, vad nu det innebär.
Mm.
Så att det inte heller...
Att bara sitta och titta framför sig.
Ja. Nästan dregla. Alltså så att det där carpe diem-spåret funkar inte heller riktigt för mig.
Ja.
Man måste väl för fan få dåligt humör även om det är ett privilegium att leva.
Ja.
Men alltså, eller måste man gå omkring liksom med en sån där heliumballong i handen och skutta och säga, oh, jag lever. Det håller ju inte heller.
Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon Och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strödd med stjärnor, i mängden människor den som jag älskar.
Jag är emot det där. Jag är emot att vi ska dö.
Men du skrev en jättefin text om till Victoria på hennes födelsedag. Ja.
Victoria.
Kronprinsessan alltså.
Mm. Hon är ju också, hon är 43 nu.
Ja.
Så hon är lite
ja,
samma.
Ja, hon är lite samma, ja. Ni är ju nästa jämngamla.
Ja, men Victoria ja. Kommer förmodligen inte heller att få några fler barn till exempel.
Nej.
Och det Nej. Är också en förändring. Ja. Alltså för mig var det ju först bli vuxen.
Mm.
Och sen försöka etablera någon sorts liv som vuxen. Men sen så är det ju en väldigt tydlig fas av mitt liv som förstås är barn.
Mm.
Och det jag märker den här sommaren det är, nu är ju Vera fyller 11 imorgon. Så hon är ju fortfarande hon är fortfarande liten liksom. Men även med henne och inte minst de andra som är 13 och 15 så märker jag ju att de behöver mig jättemycket och sådär, och det är långt kvar tills de är vuxna, men det är inte så i varje givet ögonblick längre att det absolut bästa för dem är att umgås med mig. Inte hela, inte varje minut eller varje dag. Att jag liksom vallar dem till olika parker eller sånt där. Som man gör med småbarn. Utan de har liksom sina egna projekt. De går ut, alla de tre, utan mig. Någon dag till och med skulle jag försöka vara en bra mamma. Så jag sa till barnen så här: Barn, ska vi gå på en promenad i skogen? För vi har ju Grimsta skogen.
Ja, nu.
Ska vi gå på en skogspromenad? Det var så länge sedan.
Ja.
Och då sa de, ja visst, det kan vi göra. Vi ska bara hitta strumpor. Vi ska bara liksom klä på oss och sådär. Så går vi alldeles strax. Och sen var de borta. Då hade de rymt från mig. Då hade de tagit sina sparkcyklar och cyklar och saker och helt enkelt älgat iväg.
De ville inte gå tillbaka.
Nej, och de ville inte säga nej heller.
Nej, utan men kanske då kunde bli lite ledsen.
Ja, men de kanske tänkte, nej men nu så ser mamma så glad ut. Men så ska jag kommit på att de vet ju att jag vill vara en bra mamma. Min mamma, nu är mamma, ser mamma så glad ut för att hon har kommit på att vi ska gå på skogspromenad. Men det verkar skittråkigt och det kommer vara jättemycket myror. Och så gav de sig ut på ett eget äventyr. Och jag blev jätteglad för det.
Ja.
Och det var bra också. För mig också.
Det där är jätteintressant. Vad barn gör för att tillfredsställa sina föräldrar. För att de märker att, oj, mamma verkar visst bli jätteglad av att vi går i skog, i Grimsta skogen tillsammans.
Jag tror ibland,
ställer vi upp på det.
Nej, men jag tror ibland att det finns i historien vissa grejer som mina barn har gjort.
Ja, bara.
För min skull.
Ja, som du då har föreställt dig att du gör för deras skull.
Ja, ja.
Det är det.
Och det är som ett dubbelteater.
Ja.
Jag försöker vara en bra mamma och gör någonting. Ja. Och barnen försöker hjälpa mig att vara en bra mamma genom att leka att det här var oerhört roligt.
Ja. Vet du vad? Jag har ett helt färskt exempel på det från Sveriges Radio. I helgen så sände Naturmorgon från Hamrafjället. Och då var det en inringare. Man kunde ställa frågor då till Naturmorgon. Och då var det en alldeles speciell inringare som undrade, som hade skickat in ett ljud från en fågel. För att de undrade då, vad kan det här vara för någonting? Och då visade det sig, när de här kom på tråden, så visade det sig att det var en mamma och hennes barn. Så att den här som frågade om fågelljudet var ett barn. För den här familjen lyssnade nämligen på Naturmorgon varje kväll när de somnade.
Nej, men vad gulligt.
Så de var jätteintresserade nu, hade blivit jätteintresserade av olika företeelser. Och hade råkoll på olika arter, du förstår va? Flora och fauna. Mm. Och man hörde ju på den här mamman då, när hon liksom lämnade över till sitt barn. Alltså, man hörde ju lyckan. Den var så påtaglig.
Ja.
Det här var ju så fint.
Det var
Vilken bra idé hon hade fått. Hon skulle lyssna på Naturmorgon varje kväll.
Det är ju så bra mamma. Det är ju liksom,
det är så bra mamma.
Det slår i tak.
Ja. Och den stämningen kan ju inte ett barn rå på. Det, alltså, det måste, man sveps ju med.
Man för sveps med i alla sina föräldrars sinnesstämningar.
Ja. Och nej, men det är ju inte säkert att det här var det bästa sättet att somna. Och det är inte säkert att det här barnet skulle välja att kunna myosel eller vad det
är. Och så om barnet eventuellt, det kanske var roligt först. Ja. Så om barnet eventuellt börjar tröttna lite.
Ja, nej, tror jag säger man inte det? När mamma kommer med tindrande ögon och sätter på.
Ska vi lyssna på Naturmorgon igen som du älskar?
Oh, och tänk vad roligt att du... Ja, och nu har ju Naturmorgon har ju liksom också gett eldunderstöd till den här mamman genom att...
Ja,
få fråga.
Nu har vi till och med fått vara med och ställa en fråga i programmet.
Ja, ja, ja.
Det var väl speciellt ändå. Vi har varit med i radion, vi. De vet att vi är såna stora fans av det här programmet.
Vi till och med sagt i public service att vi lyssnar på det här varje kväll. Så det går inte att komma undan.
Men för fan, vilken panik.
Ja.
Bland annat så fick vi ett mejl häromdagen där det står så här: Hej Naturmorgon och tack för ett fint program. Varje kväll lyssnar jag och barnen Klara 6 år och Otto 4 år på poddversionen av något av era program som en del av vår läggningsrutin. Barnen kan numera allt om trollpipistreller, vilken av era fältreportrar som rapporterar från norra Sverige och hur en tranfanfar låter. Och det är Li Åslund som skriver detta och hon har en fråga också. Så vi säger väl god morgon, Li.
God morgon.
God morgon.
Hej, god morgon Klara. Vad kul att du är med också.
Ja.
Och tack för ert fina mejl. Och vad kul att höra, tycker vi, att ni lyssnar på Naturmorgon, Klara, du och din bror också.
Nej, men ja, så är det ju. Och ingen skada skedd.
Nej.
Nej.
Absolut inte.
Men ibland ska man inte förväxla barnens entusiasm med, alltså...
Nej.
Eller
nej, ibland så kan man
förstår jag inte hur jag ska.
Ibland kan man inte förväxla barnens, nej, ibland så kan man förväxla sin egen entusiasm med barnens. Och att alla spelar teater i det. Och det som verkligen är roligt. Alltså vad som är roligt, så att säga. Jag tror att svaret på det kan vara mycket förvånande. Jag tror att det ganska sällan är det som man föreställer sig är roligt eller stimulerande eller fantastiskt.
Ja.
Utan det är mer att man snubblar på det. Man snubblar på roliga ögonblick. Jag frågade faktiskt Vera idag vad hon egentligen tycker är roligt. Och då sa hon att det är ganska mycket saker som hon skapar själv. Hon gör animerade filmer i sin telefon. Och så beskrev hon för mig hur hon gör dem. Hon gör liksom först en story och sen så gör hon bilderna. Och sen så bearbetar hon dem i någon app. Och så sa hon, fast det är bara ett exempel. Det är när jag är productive, så.
Productive?
Ja.
Ah.
När hon skapar saker. Det är roligt. Och för att skapa saker så krävs det ju egentligen att man inte får någon stimulans.
Ja.
Alltså man kan ju inte skapa något om man hela tiden tuffar runt i det lilla tåget på Skansen. Eller,
eller att mamma ideligen är inblandad i allting.
Nej, det går ju inte.
Nej.
Hon kommer inte ens alltid att visa sig när de där. Utan det är liksom hennes egen grej.
Ja.
Så ibland kanske jag är bättre mamma när jag inte... När jag inte håller på och hovrar.
Nej, just det.
Hovrar. Som en sån här nevrotisk surikat, liksom. Hela tiden. Har ni roligt barn?
När man håller på att sufflera sina barn. När de inte ens får prata själva. När de blir någon sån här liksom buktalar.
Fy!
Nej, det där är ju riktigt vidrigt.
Jag är faktiskt rädd för att jag inte ska våga. Det här är ju jättehemskt, men jag är rädd för att jag inte ska våga arrangera min död på det sätt som jag vill. Förutsatt att jag får en död som det går att arrangera. Alltså det vill säga om jag dör på något hospice eller något sjukhus eller sådär. Det är ju inte alls säkert, men jag skulle gärna göra det. Alltså jag skulle gärna ha en överblickbar död liksom. Men när jag, alltså om jag inte blir rik, vilket ingenting pekar på att jag kommer att bli,
nej,
då kommer inte jag ju kunna vara på något sånt där privat. Det finns ju liksom privata dödshus. Eller gör det väl? Alltså, nej men ställen. Typ Sofiahemmet och sånt där. Men då, det kostar ju pengar. Men så att om jag dör i landstingets regi, då får jag nog...
Regionen heter den.
Regionen menar jag. Det heter inte landstinget. Nej. Nej, om jag dör...
Regionen.
Om jag dör i regionens regi, då får jag ju nöja mig med det som står till buds liksom.
Ja.
Alltså då är det ju helt enkelt förhoppningsvis morfin och grejer liksom. Och, det kan hända att det kommer... Kan det hända att den tidens Börje Ahlstedt kommer och läser dikt?
Nej.
Så här som barn som ligger på sjukhus som får så här...
Sjukhusclowner?
Ja!
Jag vill ha sjukhusclowner när jag ska dö.
Nej. Nej men något sånt roligt.
Finns det? Hej clown, kom hit så vi får titta på dig. Hej clown, och vi vill så gärna säga hej clown. Ta med din bruda näsa och kom ut hit till oss. Snälla hej clown, kom ut och sjung och dansa för oss. Hej clown, nu vill vi allihopa se på dig clown. Försynda på, vi måste snart gå hem.
Ja. Nej men jag är rädd att jag ska låta, att jag ska dö på ett sätt som jag låter alla andra bestämma liksom. Så att till exempel någon...
Du är som den här killen som fick dödshjälp, att du vill ha kontroll över din egen död.
Ja men lite, jag skulle i alla fall vilja liksom, om det gick till exempel att få ha ett djur med mig.
Ett djur?
Ja, typ en hund eller en katt. Som låg och sov på mig när jag dog.
Jaha, så, ja, ja.
Alltså inte det... att den också måste dö. Inte att de måste avliva djuret. Så de märker att när mina...
Inte som de gamla egyptierna.
Nej, eller att när mina vital signs börjar gå ner liksom. Så då börjar man, då ger man djuret något sådär lite lugnande spruta. Och sen så när jag verkligen är död. För att jag inte bara... vågar gå över till andra sidan ensam.
Nej, det är inte så. Utan du vill bara ha tröst av
ett djur.
En varm kropp.
Sådär. Det är bara det. Ja, precis. Det är bara det att hur ska man få... Alltså, det var nog dum idé med en katt till exempel. För den kommer ju inte vilja. Den kommer ju känna att det är meningen att den ska ligga på mig. Och då kommer den ju inte vilja det.
Det är inte säkert.
Tror du inte?
Vet du, en midsommarafton för 2 år sedan... Så fick jag sån jäkla magkniv. Så jag kunde inte, jag var tvungen att gå och lägga mig klockan midnatt. Fast det var en jätterolig fest. Och vi var på Österlen tillsammans med min bästa vän. Och, ja, det var hur som helst. Det var en bra fest. Men jag hade sån jävla magkniv. Så jag gick och la mig. Medan de andra dansade. Men det var inte det jag skulle berätta. Utan... De har 2 katter, varav den ena har en fantastisk instinkt för om någon mår dåligt. Så när min bästis var riktigt, hon har ju gått igenom en cancer. Då kom den katten och la sig på, alltså, ja, precis vid.
Nej!
Liksom, ja.
Där cancern var?
Ja. Och, ja. Och nu, så när jag hade lagt mig där och låg och hade ont i magen, så vaknade jag av att det var alldeles varmt. Då hade katten lagt
sig. Den hade lagt sig där?
Ja, på min mage. Och det var, jag mådde mycket bättre. Det är som en värmekudde.
Det är
jätteskönt. Sen kom min väninna upp och la sig i sängen bredvid och hade ont i höften. Tror du inte att katten går och lägger sig på hennes höft?
Men alltså det där är inte det där liksom doftmikrober som...
Ja, något är det ju. Något är det ju helt klart. Nattie, du kan förklara det med, eller också är det bara magiskt tänkande. Men det är också bara sjätte sinne.
Ja, men på någonting är det ju.
Nattie är det.
Det kan inte vara en ren slump med att den går och lägger sig
så
på exakt rätt
en healing katt ingen dålig idé.
Nej, man får fiska upp en sån healing katt.
Va?
Men jag tycker bara det vore så mycket mysigare att dö. Sen måste man ju förstå att det där inte går. Alltså det går ju inte. Det är precis som när man ska föda barn och man får fylla i såna där förlossningsplaner eller vad det heter. Där man säger hur man vill att det ska vara. Det kan ju aldrig bli så.
Nej, det kan det ju inte.
Därför att allt sånt där bestämmer över sig själv ändå.
Ja. Men fler djur på inom vården kan vi väl ändå.
Mm, det finns ju. Det finns ju lite.
Ja.
På vissa liksom boenden och sådär har de ju faktiskt djur. Nej, men om jag blir rik, vilket jag inte förstår hur det ska gå till, men om jag liksom blir rik på något sätt, då ska jag se till att hitta, om jag blev miljardär, då skulle jag ju grunda ett vårdhem som var på mina premisser, alltså som var för sådana som, ja men för likasinnade liksom. Och då skulle det vara, dels skulle det vara en kulturprägel naturligtvis. Utan att det blev så. Utan att det blev så. Att det var liksom olika avdankade poeter och skådespelare som kom. Och
ja, men hur ska det kunna bli, hur ska det kunna bli en uthärdig kulturprägel på ett, på den sista slut, på liksom väntsalen?
Ja, det är ju svårt alltså.
Alltså,
det är väldigt svårt. Jag tänkte att man skulle försöka inkludera humor på något sätt, men det får inte bli så att David Batra kommer dit och säger, har ni tänkt på det här med begravningar?
Exakt.
Att det kan ofta gå lite fel på begravningar. Man kan snubbla. Nej, men det går, hur ska det? Det kanske inte går.
Väldigt svårt att föreställa mig att det ska gå. Vad är vad?
Eller ska det vara så här att det sitter någon och spelar cello liksom, och så under tiden så tänker man, ja, nu är det inte långt kvar.
Nej, det funkar inte.
Nej, det funkar inte. Men det vore däremot roligt att vara på ett hem där det, alltså till exempel om jag och Kalle Westerdahl och Ia Langhammer och några sådana där, om vi var på samma ställe och du kanske vore roligare än om det var några random personer som man inte alls kände.
Ja, precis, för det är ju så det ser ut, att man blir sammanföst ungefär på samma sätt som man blir sammanföst när man går i
på dagis.
Ja. Plötsligt så spelar det absolut ingen roll vad man har gjort tidigare i livet.
Nej.
Då ska man, ja, då är det bara det minsta gemensamma nämnaren är att man är gammal och skröplig.
Men det är som om jag skulle vara tvungen att tillbringa all min tid tillsammans med dem som bor i min port.
Ja.
Det är inte säkert att jag vill vara med dem.
Nej, nej, nej.
Så att det vore ju kul.
Ja.
Så här, men ha ett sånt där riktigt, riktigt privat. Alltså så här att jag och mina kompisar hade något byggnad som vi hade köpt och så anställde vi vårdpersonal.
Ja, men vad heter det där stället ute i Täby? Höstsol.
Höstsol.
Ja.
Det är väl lite så.
Jag vet inte om det fortfarande fungerar som ett pang för gamla avdankade skådespelare, men länge var det ju det. Ja.
Det gäller då bara, jag kan tänka mig med de gamla skådespelarna, det är ju för sig att de har jättemånga gamla konflikter som ligger upp i. Ja, någon har satt på den andras fru.
Då känner man ju livet i sig, va?
Ja, man får bråka. Det
ja,
inte
man
dåligt.
Får ändå. Nej. Nej, 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 nej. Åh, vad hemskt att hamna på ett ställe bara för att man har en viss diagnos. Eller. Åh, jag hatar alla sådana sorters grupperingar. Ah. Alltså, jag gillar inte heller liksom mammagruppen.
Nej,
eller
gud.
Eller de som har kommit in i klimakteriegruppen. Eller, alltså, nej!
Det är fan ingenting som säger, snacka om att du blir identifierad med en viss aspekt av sig själv.
Ja,
och så ska alla sitta och säga, ja, jag är i klimakteriet, ja, jag är också i klimakteriet. Ja.
Och så snacka om och liksom förminska hela sin personlighet till.
Nu handlar det bara om det.
Nu handlar bara om det.
Det är det enda som är viktigt i livet just nu.
Men när blir det...
Jag vet inte varför jag uppfattar det som så hotfullt. Men det,
men det är ju därför att det är ett övergrepp.
Ja, det är det ju.
Det är ju egentligen att göra våld på sig själv på något sätt. Att tänka att nu kan inte jag välja att välja bort mitt umgänge längre. Och nu är jag... Nu är det... Det väsentliga med mig är... Det här, vad det nu är. Jag har blivit gammal. Ja. Eller jag har råkat ut för en sjukdom. Eller vad det nu är som har hänt. Det är klart att det är extremt obehagligt.
Ja, det är det ju.
Så att...
Det är en skräck faktiskt.
Men då får man väl försöka... Jag vet inte. Gunny, det är bara så här. Vi har blivit födda.
Ja.
Och så har vi levt liksom ett tag.
Mm.
Och nu har vi blivit så... Nu har vi blivit så fästa vid livet. Så intrasslade i livet.
Mm.
Så att vi kommer inte ur det. Vi måste stå ut med det här. Vi måste stå ut med att fortsätta vara fästa vid livet.
Mm.
Och inte proppmätta. Och leva med det här att vi ska dö.
Ja.
Vi får bara leva med det. Det, alltså, och sen så, jo, men så här så kan man ta paus från det.
Mm.
Man kan ta paus ibland och tänka att man kan ha rätt att stoppa huvudet i sanden. Så här, jag kommer ju dö i vilket fall som helst. Så om jag tar paus i några dagar från att tänka på att jag ändå kommer att dö, så är döden kvar i alla fall. Man behöver inte vakta den liksom.
Nej. Nej.
Och man kan låta bli.
Det är ju som Jönssonligan handlar.
Man behöver inte vakta döden.
Nej, den kommer upp. Det kan man i alla fall lita på.
Lite som barnen.
Ja. Precis. Man behöver inte vakta dem heller. Det är det jag behöver lära mig. Jag behöver lära mig att inte... Inte liksom tro... Inte tro att deras liv kretsar kring mig på samma sätt som de gjorde förut.
Det handlar om kontrollbehov, va?
Ja, det handlar om. Och att jag inte riktigt förstår. De är för fan också enskilda individer. De är inte förlängningar av mig. Och deras liv är liksom inte avhängiga av mig på samma sätt.
Ibland om jag har mina barn hemma. Med någon respektive. Så kan jag liksom backa in i köket. Och bara stå där lite en stund. För att jag kan bli väldigt så här. Ska vara väldigt närvarande. Och väldigt deltagande. Och väldigt med på allting.
Ja, och liksom. Trevligt.
Och trevligt.
Mot den där respektiven.
Och fiska upp allting. Va?
Ja.
Men vänta nu. Jag kanske går faktiskt in i köket och diska lite nu. Och så kan de få.
Ja. Det är nog väldigt klokt.
Mm. Samtidigt är det ju då, kan man få lite grann av den där känslan att man drar sig tillbaka.
Man försvinner sakta in i skuggorna.
Så det är väldigt...
Gunilla, håller vi på att bli obsoleta?
Ja.
Nej.
Nej, 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 nej.
Det håller vi inte på.
Nej, det håller vi inte på.
Nej. Vi är på höjden av våra karriärer.
Ja, det.
Det är vi är auktoriteter.
Vi bara samlar oss.
Vi samlar oss, vi samlar oss lite.
Mm.
Det här stämmer till eftertanke helt enkelt. Det här åldrandet som vi går igenom.
Ja, det gör.
Men ingen av oss har ens nämnt det där. Och det, för att vi inte har det. Det där Åsa Bäckman-problemet. Att nu är jag osynlig för män. Och det skiter ju du och jag i verkligen.
Ja, det gör vi verkligen.
Det tänker jag aldrig på.
Nej.
Nej. Sådär att jag vill egentligen att att olika män ska att när jag går förbi, när jag går till Coop i Vällingby, då ska olika män säga nej.
Nej.
Varför skulle jag vilja det liksom?
Det är så tvärt.
Det vore skitirriterande.
Jag inte, vad ska jag säga?
Man måste ha en ganska high pitch för att kunna snacka snabbt.
Jag tycker män är lite löjligt. Det är inget. Det är ingen egenskap jag är stolt över. Men lite så är det. Så att, jag är inte så intresserad av att de ska lägga märke till mig.
Nej, men för varför det, ska det vara ett sånt adelsmärke? Varför ska det vara en sån otrolig medalj? Liksom, och en anledning att verkligen slå klackarna i taket och fira.
Nej.
Det är inte säkert att det är liksom det absolut yttersta tecknet på att man är worthy. Att en man liksom tittar på en.
Verkligen, quite the opposite.
Eller hur? Eller hur?
Om jag ägnar en man lite uppmärksamhet ibland, skulle de ju bli glada för det.
Ja.
Ja.
Jätteglad.
Ja. Så att, nej.
Nej.
Det där är inget, ingenting som håller mig vaken om nätet.
Nej, inte mig heller. Nej, good riddance.
Ja, men då så, vad skönt. Mm. Då avslutar den här podden i en slags...
I dur, menar jag. Vi avslutar podden i dur. Gunilla och jag, vi poddar i ur och skur. Ingen är ledsen och ingen är sur. Ålderdomen är alls ingen bur.
Nej.
Gunilla, du klarade det här med bravur.
Nej, jag det var ju en vinnerlig tur.
Ja. Ja. Fling, flong, fling flong till nästa gång.
Men har vi sagt att maten var... Det var något av det godaste,
ja, nu
faktiskt.
Blir det nu drämmer vi till med 5 getter.
Det gör vi faktiskt.
Bam, bara bam. Ja.
Och Ejas servering var ypperlig. Och Chablin var
god.
Ja.
Som alltid.
Och miljön var bara toppen. Och Ella Fitzgerald i högtalarna.
Ja, för en gång skulle inte sånt där ungdomsdunka-dunka. Utan rejäl musik.
Ja. Nej, det är toppen. Det är nästan så att jag funderar på om vi skulle ta ännu ett glas.
Bara för att vara lite busiga.
Ja. Eller vad säger du? Vad säger lyssnarna?
Ska vi... Lyssnarna, vill ni ha ett glas till eller på att säga? Lyssnarna, vill ni ha ett glas till? Det vill
ja.
Ni.
Ja. Men vad har jag gjort av mitt kort då?
Men
det är här. Det är här. Ja. Får man bjuda fru på ett glas vin? In a mellow tone, feeling fancy free, and I'm not alone, I've got company, everything's okay, the live long day, with this mellow song. I can't go wrong in a mellow tone. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.